Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michelle Aporte-Gordon. Och som vanligt så sitter vi på Parea Workspace i Mölnlycke. En kreativ miljö för kreativa entreprenörer och i samarbete med företagare.se där du som företagare kan hitta massor av bra material för att accelerera din business framåt. Så, idag så har jag två gäster med i studion för ovanlighetens skull. Och det här är två killar som jag har lärt känna på vägen under ett antal år här nu. Det har till och med blivit så att vi har gått från våra affärsbekanta till par av mina närmaste vänner. Så att det var lite kul att vi landade i podden här nu då. Det här är två killar som har gjort en otroligt häftig resa. De har liksom verkligen fått börja från scratch. Och fått gå igenom alla de här delarna som man gör i ett entreprenörskap. Vilket jag kände kunde ändå också vara ett värde för alla er som lyssnar på den här podden. Förutom att de är grymma på det de gör så är de också fantastiska människor. Så här mycket det fina ord har jag typ aldrig hittat.
Jag såg ju så mycket komplimanger om jag hade hört från dig.
Så med de orden sagt, Said och Bess, välkomna till Sälj- och entreprenörspodden.
Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.
Hur mår det, boys?
Bra, bra.
Ja.
Yes, för en gångs skull. Ja, det är inte ofta vi pratar business.
Och att det här är en podd, så nu håller
vi detta. Vi kan inte lova något. Den nivån vi har vanligtvis, den är svår att...
Alla vet att det här är klipps också.
Ännu bättre.
Grabbar, jag tänker att ni är ju två som driver det här bolaget i IBP Scandinavia. Och vi ska titta närmare på det självklart. Men innan vi kommer dit så vet jag ju om att ni har gjort en otrolig resa till där ni är idag. Och som vanligt så är det väldigt lätt att man ser det man ser. Det är lätt att se er idag och tänka, åh, ni har haft tur på vägen. Mm. Gud vad allt har varit enkelt. Liksom. Ja, det var det. Va? Men om vi börjar med, bara lite kort, ni har olika roller i bolaget också.
Yes.
Så Said, hur ser bolagsstrukturen ut?
I dagsläget är vi ett team av fem personer totalt. Där jag är vd. Och Besad är säljdirektör.
Ja.
Och vi ansvarar för lite olika områden. Vi har två stycken som är på marketing. Som jobbar enbart med det. Och sen så har vi en på kundtjänst i dagsläget. Ja. Så vårt bolag är ett väldigt litet bolag egentligen. Men vi har försökt att hålla det lint och inte ha alldeles för många anställda och försöker vara så effektiva som möjligt egentligen. Så nu har vi byggt ett team där vi är redo egentligen för att kunna nästan dubbla omsättningen utan att behöva ha fler anställda. Så nu är det ett relativt bra läge för tillväxt egentligen. Så att, ja, så där står vi just nu. Så det är själva bolagsstrukturen.
Grymt. Jag tänker att vi ska få berätta om en stund lite mer om bolaget då. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att de ska få lära känna er lite mer. Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja med dig, Besad. Jag vet att vi träffades, vi har ju också förenats inom kampsporten, ska ju tilläggas då. Och ja, bara för att få det i världen, jag är bäst och de andra är. Vi började nästan så genom att vi träffades genom den biten. Men det din företagsresa, din entreprenörsresa, lite kort, vem är du till en början med och hur har den resan varit?
Ja, det här bolaget startade vi 2016 egentligen och har hållit på med det sedan dess. Men innan det har vi gjort en hel del annat också. Utöver att jag har varit anställd inom större koncerner och jobbat med allt ifrån sälj och inköp till storkundsbearbetning. Mm. Så har jag även startat andra bolag som inte har gått lika bra. Och där är väl egentligen någonting vi kan gå in på längre fram också.
Ja. Men liksom din resa då som liksom i företagslivet,
Vad började där? Har du alltid drivit eget eller hade du...
Nej, utan jag började jobba ganska tidigt efter gymnasiet och var anställd som säljare under många år. Ja. Jag gjorde en ganska stor resa genom Elgiganten-koncernen. Började på golvet som en extra säljare och slutade på inköpsavdelningen i Oslo. Sen efter det så har jag jobbat väldigt mycket med just inköp.
Ja.
Det här trillar vi in på egentligen, om man kollar första gången jag startade bolag var ju 2010 startade mitt första bolag som faktiskt gick i konkurs 2012.
Wow.
Och sen tog det fram till 2016 innan jag vågade hoppa på det här en gång till och börja om igen.
Mm. Och det är ju intressant för nu med facit i hand så är det ju lätt att titta tillbaka på det och kanske lyfta de här bitarna lite. Och att gå i konkurs är ju vad många tror är slutet på tunneln ungefär. Liksom.
Precis.
Om du går tillbaka där lite, vad var det som ledde till? Kan du se liksom idag lite så här, om jag fick signaler och lite sådana bitar?
Ja, alltså det blir så många faktorer som spelar roll som gör att man faktiskt slutar upp där man slutar upp när det kommer till en konkurs. Många gånger är det att man inte har erfarenheten nog att göra det man gör. Det andra är att man drar på sig alldeles för höga risker.
Ja.
Man tänker inte igenom, speciellt när man är yngre. Jag var ju 22 när jag startade mitt första bolag.
Mm.
Och det blir ju automatiskt att man vet inte riktigt exakt vad man ger sig in.
Just.
Och det är väldigt svårt då att veta hur man ska parera mot allt som slängs mot den.
Ja.
Det är högt och lågt. Vi startade någonting vi inte egentligen hade en aning om, utan vi startade med ambitionen av att vi ska bli rika, vi ska göra pengar av det här.
Ja.
Och där var misstag nummer ett. Vi gjorde det av fel skäl.
Mm.
Vidare så var inte våra management team riktigt där den bör vara. Och så återigen, tre unga grabbar som startar någonting som inte riktigt man förstått sig på.
Ja.
Som har lett till att man klarar inte av det helt enkelt. Mm. Man går inte ihop riktigt vad gäller ambitionsmässigt. Man tänker lite för olika och det är liksom det slutar inte upp bra.
Nej. Om vi håller oss till det lite, jag menar ett av de första misstagen man alltid gör, och du kan också hoppa in här säger du om du vill, men ett av de första misstagen man gör som ny entreprenör, det är att man jagar pengarna. Jag vet inte hur många gånger jag som jobbar med försäljning får frågan efter de magiska silverkulorna. Och varför skulle ni säga, vad är din åsikt kring det Bess och vad är din åsikt kring det Said? Varför är det farligt att stirra sig blind på den biten? Vi börjar med det.
Man missar nog väldigt mycket på vägen. För stirrar du blind på kronor och ören och bara gör det av ren ekonomisk vinning så missar du resan. Du missar allt vad gäller obstacles liksom du stöter på längs vägen. Du missar ju dem.
Ja.
Och så försöker du bara släcka bränder kort och gott hela tiden.
Just det.
Och någonstans faller du. Du kommer inte klara av att stå upp hela vägen om du bara kollar på faktiska ekonomiska biten och ingenting annat.
Ja.
För att det är så mycket mer företagande, det är så mycket mer man ska stå i och många fler problem än bara pengar som du behöver liksom ta tag i.
Just det. Vad tänker du kring det?
Ja, alltså för mig har det alltid varit passion som har varit det viktigaste.
Mm.
För att ge man sig in i en verksamhet och starta någonting där man enbart är ute efter pengarna så kommer det kännas som att man jobbar hela livet. Och man jobbar och man sliter hela livet. Om man fokuserar istället på vad drivs man av, vad är passionen, då leder det till att man går till jobbet varje dag men det känns inte som att man jobbar.
Nej.
Det sker så naturligt. Och när det sker så naturligt, då gör man det med hjärta. Och då gör man det på ett helt annat sätt än vad man har gjort annars. Och det tror jag har varit nyckeln för oss här då. Att vi har haft väldigt kul i Sverige. Och vi har gjort det av passion. Och vi har brunnit för det hela tiden. Och jag har inte känt en enda dag att jag har gått till jobbet.
Mm.
Jag har känt att jag och en av mina bästa vänner driver ett projekt tillsammans. Mm. Det var jävligt roligt att vara delaktig. Så det tror jag är väldigt viktigt. Så börjar man fokusera på de ekonomiska bitarna, då blir det väldigt svårt. Men samtidigt så är det viktigt att ha dem i åtanke. För att du kan aldrig bygga business utan ha ekonomin på plats. Du måste hitta en affär. Så det är viktigt att ha det i åtanke. Men det ska inte vara drivkraften till varför man startar bolag.
Jag tänker ju också utifrån vad jag ser. Jag jobbar ju med otroligt mycket företagare och har själv då gjort några resor och kan se verkligen hur, alltså när du jobbar för passionen, då klarar du motgångarna mycket hårdare också. För förr eller senare kommer de, och de kommer ju som en högerkrok från mig. Och du gör det jävligt.
Vad fan sitter
ni med? Nej, men det förr eller senare kommer smällen. Och det, jag tror ju att det är där vi testas på riktigt. Vill du det här eller inte? Och har du bara ekonomi att luta det beslutet på, så blir det väldigt lätt att säga fuck it, jag kommer inte göra det här längre. Medans drivs du av en passion och ett varför, ja, men då du blir bulletproof i själen på något sätt. Även om det är liksom stentufft. Och jag tänker vi ska hålla oss kvar där lite. För det här är ju någonting som du och jag har pratat väldigt mycket om det här, Bess, för genom åren också. Och det har vi alla tre gjort. Men du var ju med om konkursen och du var med om liksom alla följderna på det. Och det är ju det som väldigt många, vet jag, det håller tillbaka väldigt många. För de tror att livet tar slut där. Och om vi går tillbaka till då konkursen händer och liksom livet ger dig liksom världens högerkrok. Vad hände där och hur tog du dig ur det?
Vad som händer egentligen är att precis som du beskriver så får man en känsla av hopplöshet. Mm. Man får en känsla av att det liksom inte det världens ände egentligen. Mm. Och du slutar öppna dina brev. Mm. Du slutar liksom, du bara tänker helt fel barn och du, liksom, du blir verkligen, som du säger, du får den här högerkrokan och så blir du helt groggy och så vet du inte vilket håll du ska gå. Vad som är viktigt att tänka på i den situationen som hjälpte mig, för det första, du behöver bra support hemifrån. Du har fått verkligen från din livspartner. Du behöver vara öppen egentligen. Du måste förstå och acceptera ditt läge. För att om du inte vet vad som väntar bakom nästa dörr hela tiden. Ja. Om du inte har förstått den här delen, då kommer du alltid få en chock. Sluta liksom bli överraskad av saker och ting. Du är där du är. Det finns ingen genväg.
Nej.
Det finns inget sätt du kan fly. Det finns ingenting annat du kan göra än att bara möta det, äga situationen och hitta vägen ut. För att vi har väldigt många fallskärmar i Sverige.
Ja.
Vi måste våga utnyttja dem. Vi måste våga förstå vem vi ska vända oss till. Vara öppna med det. Jag har aldrig pratat om det här öppet för att det är fyllt med skam.
Mm.
Men bortser man från skammen i det och bara börjar titta istället på att okej, det här har hänt.
Ja.
Vare sig jag vill eller inte så har det här hänt.
Mm.
Hur kom jag ut ur det?
Det är så intressant då, för det här med skammen, och det är så himla viktigt att vi pratar om den, därför att tittar man statistiskt i Sverige så är alltså Sveriges småföretagare den störst representerade gruppen bland Sveriges arbetande fattiga.
Mm.
Vi pratar aldrig om den överhuvudtaget. Liksom.
Nej.
Vi har också, och det innebär att den största ekonomiska stressen ligger hos den här miljonen som faktiskt startar företag, som driver eget på ändra sätt. En väldigt stor procent av dem kommer att konka, lägga ner innan det kanske skrivs som en konkurs. Då. En konkurs är ju, jag skulle säga att det är ganska, ja, men antingen så går det hela vägen eller så lägger man ner bolaget. Men bara för make it clear, inget bolag läggs ner för att det går för bra.
Mm. Så det är oavsett en konkurs.
Exakt. Så att vi kan bolla med siffror och hur mycket vi vill, men faktum kvarstår. Och just det här med skammen i det är ju för att vi ser ju i Sverige så är ju konkurs något negativt. Medan i USA så är det ju faktiskt så, det är ju ganska intressant då, att har du inte gjort en konkurs så är du nästan inte ens värd att göra affär med.
Du är oerfaren.
Ja, du är oerfaren. Ja. Så att det är också ganska intressant hur vi kulturellt ser på affärsresan. Då.
Ja.
När du var där då och du bad om hjälp, du hade bra skyddsnät, alla de här bitarna. Om du skulle bara ge tre tips i den situationen till någon som tänker så här, fan, det där är jag nu. Liksom. Vad skulle det vara?
Det första skulle vara att möta det.
Ja.
Du kommer inte undan. Du kan inte fly. Du kan inte, det finns ingen genväg.
Och vad menar du med möta det?
Varför är det en tag i det? Alltså, ja. Försök
öppna de där breven.
Precis, öppna breven. Ja. Acceptera att du är där du är. Och förstå att du är i ett djupt träsk. Så är det. Vare sig du vill eller inte så är du där du är. Steg två. Prata med folk.
Ja.
Prata med folk i din omgivning. Berätta om läget så att du kanske får den här supporten som du kanske... Människor har erfarenheter.
Ja.
Du vet aldrig vilken erfarenhet den sitter bredvid dig har. Ja. Då öppna dig för dina närmaste i alla fall och berätta om läget så att de åtminstone kan hjälpa dig och guida dig vilken väg du faktiskt ska ta. Sitt inte på den informationen själv, för det är då du äter upp dig själv inifrån.
Ja.
Och sen, när du väl hittat vägen ut, ha tålamod.
Ja.
Tålamod är det viktigaste vi har. För att, återigen, det finns ingen genväg. Du kan inte stressa, du kan inte göra någonting annat än att låta processen ta sin tid.
Just
det. Det finns en process, du måste förstå och acceptera den och så måste du rida stormen ut.
Just det.
Helt enkelt.
Det är där de flesta det är det de flesta inte har.
Så är det.
Tålamod.
Ja, ja, visst.
För att tålamod, har man tålamod nog så löser den, de flesta problemen.
Precis.
Man måste orka rida sig igenom det och folk förväntar sig att det ska lösas på liksom imorgon redan. Och man måste ha sjukt mycket tålamod. Jag tror det är en av nyckeln till varför man tar sig framåt.
Och då går vi tillbaka till återigen det här med erfarenhet då.
Mm.
Den erfarenheten tar man med sig sen nu när vi har startat det här. Då blir det ju någonting helt annat. Då blir det ju som det tålamodet som kommer in.
Ja.
Man tänker okej, jag ska inte omsätta 100 miljoner år.
Nej.
Det är omöjligt.
Och där är väl någonting då som jag bara liksom, igen då. Du startar bolag, du är, om man är i den änden av repet, du, precis som du säger, du kommer inte göra 100 miljoner år två. Även om det sitter någon idiot med solbrillor och cigarrer och säger att du kan det. Så, så är det liksom så här, ja, du kan vinna på lotto också.
Alltså så va? Det är löjligt. Det är det sådana företag, att man har en vision av att man ska bli nästa Elon Musk eller nästa Steve Jobs. Och det är så här, det blir man oftast inte.
Nej.
Nästan aldrig.
Nej.
Så att man måste ställa in sig på att okej, det tar tid att bygga. Man måste ha tålamod att bygga, man måste orka, man måste lära sig sitta och läsa på, förstå sig på marknaden, ge den tid det behöver och success sker inte över natt.
Nej.
Och det är det som många, och tyvärr så är det liksom, kollar man på i sociala medier, så är det den imagen som de ger att okej, det här är vad jag gjorde, jag blev lyckad på ett år. Och det är vissa som gör det, de blir lyckade på ett år. Men majoriteten blir inte det. Och vi tillhör majoriteten, så är det. Vi tillhör majoriteten och man måste inse att man behöver tålamod. Bygga upp det sakta, gör det rätt, ta tid på sig, analysera saker och ting, läsa om marknaden, ge det den tid det behöver.
Exakt.
Och det är många som saknar det.
Precis. Och viktigast av allt också, det är alltid det starkaste som överlever, det är den mest anpassningsbara. Det får man aldrig glömma. Man måste anpassa sig till sin verklighet, till sin situation, vare sig det går bra eller om det går dåligt.
Gäller ju i alla fall inte mig då.
Din ett.
Så är det inte meningen. Det kommer spåra. Men så är det ju. Och det är ju det som är så intressant. För det, om man ska vara lite seriös i det då. Det kan man översätta till exempel startkapital. Alltså styrka då. Kapital stark betyder inte att du garanterat kommer att lyckas.
Nej.
Jag menar, vi har ju... Vi har ju många gånger för oss själva suttit och bärn öl och pratat om startups som har tagit in liksom hur mycket pengar som helst. Och 3-4 år senare är de borta.
Yep.
Och där är väl det yttersta beviset, tänker jag, på hur lite det, alltså hur mycket det stämmer med det. Att det är inte den starka. Och som småföretagare tror vi ofta det, att det är det som räknas. Liksom. Men det är det ju inte. Men okej. Konkursen är klar och du slickar såren. Livet gick vidare. Du tog tag i det hela. Och nu är vi runt 2012. Eller?
Nu är det 2012. Precis.
Ja.
När konkursen är ett faktum är 2012.
Just det. Och när sprang du på den här idioten?
Mycket tidigare.
Där blev det en bolagssnack då.
Det var 13.
Ja, ungefär. Ja, just det. Ja.
Men liksom, vi började ju faktiskt på tal om kampsport. Vi har sett att det syr i ringen.
Yes.
Så att vi började träna taekwondo.
Yes. Vi började med att slå varandra. Ja. Och sen så kramades vi.
Ja. Nu undrar jag andra vänster.
Vi båda
Vi möttes
halvvägs. Ja, vi började ju liksom, vi träffade varandra. Vi började kämpa, alltså var 13 och sen dess. Så vi klickade väldigt bra personligt. Mm. Så. Och, men genom åren så har vi alltid pratat om att ingen av oss har riktigt velat vara anställd på det sättet. Utan vi har alltid velat bygga upp någonting tillsammans. Vi har det varit högt och lågt. Jag pratade där på med Attas bageterier.
T-shirts med brand.
T-shirt med brands till kablar till telefonen. Det är högt och lågt.
Ja, allt möjligt.
Tills vi hittade det vita idag.
Mm. Det har alltid varit så sen vi har känt varandra. Där har vi alltid diskuterat business. Alltså från att vi var typ 13-14 så snackade vi alltid med honom. Här borde man starta och sådär. Det här kan man göra, det här kan man göra. Sen har vi inte gjort så mycket tillsammans. Bessad har startat ett bolag tillsammans med några av sina vänner. Och jag startade några bolag tillsammans med mina vänner.
Just.
Så vi gjorde lite på olika håll. Men vi hade alltid båda affärsidéer sen vi var små. Mm. Och det var när vi blev äldre egentligen då det började bli mer seriöst. Och tänkte, är det dags att vi äntligen startar ett bolag tillsammans? Och jag hade haft den här diskussionen hemma med min fru några gånger. Och jag hade, jag var väldigt sugen på att starta någonting. Mm. Och då sa jag det till min fru, jag är jättesugen på att starta något igen.
Ja.
Och då sa hon, jag vill göra det själv. Så nej, jag vill göra det tillsammans med partner.
Ja.
För jag känner att det brukar... För mig funkar det väldigt mycket bättre så. Att kunna hålla idéer och dela idéer med varandra. Och liksom ha sina svagheter hos någon annan. Liksom.
Just det.
Så att vi rannsakade alla mina vänner. Skrev upp dem på en lista. Mm. Och sa vi, okej, vem av de här vill jag starta
med? Vem får jag leka med?
Vem får jag leka med?
Exakt. Pumba, han tycker att
de... Ja, exakt. Ta bort honom. Jag gillar att han...
Du vet hur det går till.
Ja, exakt. Nej, men så vi gick igenom allihopa och bara rannsakade egentligen. Jag gick igenom och tänkte, vem vill jag helst starta bolag med?
Ja.
Vem är liksom nummer ett på min lista?
Just.
Och det visade sig vara Besad.
Jag vann.
Han vann. Han visste om det här.
Jag vann.
Och sen jag tror det var typ någon dag efter det. De bara, så pratade vi telefon som vi alltid gjorde nästan dagligen. Och då snackade vi oss. Så blev det seriöst liksom. Bara, kom ihåg och snackade alltid om att starta business liksom. Och tror de att faktiskt, du vet, gör det på riktigt.
Mm.
Gör något tillsammans. Jag tror du hade varit en perfekt partner för mig. Och jag tror jag är en bra partner för dig. Mm. Så att, och jag tror att hitta en bra partner är skitviktigt. Att kunna starta resa, precis. I vårt fall har det varit det viktigaste. Vi har verkligen liksom lyckats komplettera varandra. Och vi har liksom kompletterat varandra i varandras svagheter.
Just.
Och det är det för... En person kan inte allt, så är det. Mm. Och det är bra att kunna hitta någon som är väldigt, väldigt bra på de delarna som man är svag i. Mm. Och vice versa. Och det har verkligen stärkt oss. Och gjort att vi har kunnat dela upp på ansvarsområdena i företaget.
Just.
Och även där vi kan fokusera liksom, som att vi driver en egen del av bolaget.
Just.
Och då blir det inte så mycket att man kraschar.
Mm.
Och det är där vanligtvis många fel har hittat en partner som är väldigt lik sig själva. Och sen så har de massa liknande idéer och det är mycket som kraschar och de är lik, personligheten är väldigt lika också. I vårt fall så vi visste från början att vi klickar väldigt bra. Mm. Vi har alltid klickat bra liksom, och vänner och vi har liksom gått igenom jättemycket tillsammans. Vi har rest ihop, vi har gemensamma vänner, vi har festat, vi har liksom upplevt livet tillsammans. Och vi vet om att vi funkar ihop.
Mm.
Så den delen med personligheten var redan på plats.
Mm.
Sen var det bara att driva business tillsammans.
Mm.
Och jag tror en av nyckelpunkterna som gjorde att vi är här vi är idag är att vi hittade ett sätt för att göra det väldigt rättvist så att säga, från första början.
Just.
För vi märkte att vi såg på många andra som hade bolag och såg att en sak som många faller på är just att man bara känner att det bara blir orättvist.
Ja.
Alltså att man känner, oj, varför får han den bästa platsen på
kontoret? Ja, just det.
Varför har han en bättre telefon än vad jag har? Varför jobbar han x antal timmar, jag jobbar så här? Och det blir så här orättvisheter. Mm. Det kan vara små grejer, men det samlas.
Det samlas
och så blir det, kan det bli stora chans för det. Och vi var väldigt tydliga från första början att okej, vi ser till att allt är rättvist. Ska jag få en penna, så ska du få en penna.
Mm.
Det är liksom så, genom hela, från första början från dag ett, och det är fortfarande så idag. Mm. När det kommer till allt, minsta lilla krona.
Just.
Och på så sätt så blir det inga konstigheter.
Mm.
Då är det så här exakt lika och så delar vi på det helt jämnt. Det låter lite barnsligt för det är så man gör liksom förskolan och sånt. Det ska vara exakt lika. Liksom. Vi får 5 stycken godisbitar, jag får 5. Men samtidigt så räddar det väldigt många situationer. Man har ingen sånt att tänka på ens. Då.
Precis. Det, vad som händer är att du tar bort alla onödiga irritationsmoment.
Så är det.
Ja.
Och då lägger du fokus där du faktiskt behöver lägga fokus.
Ja.
Och för att gå tillbaka lite grann till det, så tycker jag det var väldigt bra. För att när vi kompletterar varandra på det sättet, tillsammans blir vi ju en superentreprenör.
Ja.
För att hans styrkor och mina styrkor ihop, ja, vi kan varenda del.
Mm. Ja. Precis, precis.
Och ja, men om man vi pausar den, för det finns mycket i det som vi också ska ta. Jag tror ju definitivt, jag vet, jag har också sagt det vid tillfället att ni har en unik, ja, men det funkar väldigt unikt bra. Alltså så.
Mm. Ja, vi har fått höra många gånger.
Ja, men liksom så, va. Det är ju definitivt så. För jag menar, vänskap ofta kan ju bli... Jag hörde en bra grej häromdagen som var så här. Ja, men vänskap till business blir sällan bra, men business kan ofta bli vänskap.
Yep.
Mm. Typ. Något sånt. Och det fick mig att stanna upp själv och tänka så här, fan, det där kan jag också skriva under på. Liksom, ja. Fast det blev inte bra. Så.
Yes.
Medans i ett fall så har ju ni växt till starkare några. Men vi har tagit oss till IBP-starten med dig. Så jag tänker att vi ska bara titta lite på din bakgrund.
Mm.
Och för du körde ju ett annat spår än vad Besad gjorde innan ni satte igång där.
Yes.
Så vad var din resa?
Jag var först en tandläkare och sen så... Nej.
Jag tänkte bara, fan, det har jag missat.
Som alla andra i Radio. Jag var på äklaren.
Exakt.
Och slutade upp med. Nej, men min resa började... jag vet inte hur långt bak jag ska, men jag är uppvuxen i Angered, i orten. Och redan där skulle jag säga att man började med lite hustling, så att säga. Hastla lite, köpte en CD-brännare, brände skivor, sålde till vänner.
Preskriperat.
Ja, preskriperat. För 20 år sedan. Men, man började se liksom, jag minns att jag och min storebror då pratade väldigt mycket business. Och han gillade liksom, okej, hur gör man business? Hur köper man, säljer saker? Så det var liksom ett intresse jag hade väldigt tidigt.
Ja.
Och sen när man blev äldre så jobbade lite ströjobb här och var.
Ja.
Vid 21 års åldern så flyttade jag till USA och det var då jag kände att det var dags att börja ta tag i mitt liv och börja liksom studera. Så jag var där en vända i 5 år och pluggade och jobbade och tog min examen. Och då pluggade jag inom finance och just real det. Estate.
Ja.
Så min första tanke var att jag skulle vara kvar där och bli mäklare.
Ja, just det
var liksom drömmen. Mm. Så jag jobbade där ett år, flyttade hem.
Mm.
Och när jag flyttade hem, det skulle vara egentligen ett tillfälligt stopp. Så startade jag ett bolag tillsammans med några av mina andra vänner.
Just
som också är dessa gemensamma vänner.
Ja.
Vi har också en inte exakt liknande historia som Besats, men... Ja. Vårt bolag la vi ner också. Det blev ingen konkurs, men vi la ner det.
Så att,
jag startade då ett bolag tillsammans med 3 av mina andra vänner.
Ja.
Och vi drev det ihop och det gick framåt. Det gick väldigt bra. Det var en bordsbokningssajt.
Mm.
Precis som The Fork är idag.
Just.
Så vi gjorde det här kanske 3 år innan The Fork gjorde.
Ja.
Signade upp kanske över 40-tal restauranger i Göteborgsområdet och började komma igång. Och det gick väldigt bra faktiskt från början. Första året gick väldigt bra. Vi hade utvecklat system, funkar skitbra. Vårt team funkade bra ihop. Sen var vi i ett läge i livet där många behövde ta vissa vägval i vårt team. Så att, det blev att man var tvungen att offra en del tid från företaget och, för att liksom kunna överleva och kunna betala räkningar. Då vissa gifte sig, vissa gick vidare. Så att vi stod i ett läge där vi kunde inte lägga ner så mycket kärlek i bolaget.
Just det.
Och det ledde till att vi slutligen la ner. Så vi la ner, vi förlorade inga pengar på det sättet. Vi gick plus minus noll.
Ja.
Vi la ner det, vi sålde vår app som vi hade byggt då. Plus minus noll.
Ja.
Men vi hamnade i ett läge där, återigen som Besa berättade, just i det här skammen.
Mm.
För att vi hade hypat upp det här bolaget så himla mycket. Mm. När vi sa att men vi har gjort det här. Vi har startat ett bolag tillsammans och det går bra och du vet, pushat överallt på sociala medier, bland vänner, bland familj. Och alla trodde att vi var liksom superentreprenörer.
Ja,
liksom, we made it liksom.
Yes.
Och så satt man där och sa, okej, we haven't made it.
Ja.
Och det var lite svår först att acceptera. Först var jag, till början, första månaden kände jag att jag vill inte riktigt gå ut med det om vad som faktiskt har hänt. Varför är vi här? Men så gick det inte bra. Ni sa att ni var på väg i toppen, men ni är inte här.
Just det.
Så det tog lite på mig. Men sen så
funderade på det några veckor och sa, vet du vad, fuck it. Mm. Man ska bara vara öppen och ärlig och transparent.
Ja.
Och stolt över att man har gjort en resa. Just. Så jag började vara helt öppen. Alla frågade, vad har hänt? Jag bara, nej, det gick inte så bra. Mm. Faktiskt, det gick inte bra. Vi begick lite misstag längs vägen. Och vi hamnade i lite olika lägen privat också. Vilket ledde till att vi inte kunde lägga ner så mycket kärlek i bolaget. Och därför var vi tvungna att sälja det.
Just.
Och det var det lite så. Folk, tyvärr så är det en del folk som blir lite skadeglada. Mm. När man misslyckas. Och de är tyvärr rätt många. Ja. Och jag kände att okej, men ni får vara det. Mm. Men bara för att jag failade en gång.
Ja.
Betyder inte att jag kommer faila igen. Det hade gett mig erfarenhet. Och det var det enda jag tänkte på för kommande projekt. Sedan gick ju mitt liv vidare också. Och jag träffade min fru.
Mm.
Vilket gjorde att jag stannade kvar i Sverige. Och flyttade aldrig till USA igen. Vilket jag skulle. Och eftersom jag fick barn så blev det att jag fick hoppa på och ta ett jobb som jag egentligen inte ville ta. Så jag hoppade på och jobbade som controller på ett japanskt stort bolag. Var där i några år men kände direkt att det här är inte vad jag vill göra. Jag vill starta bolag. Det har alltid känt och det är vad jag vill göra. Och det var då efter lite missnöje på mitt jobb kände jag att nu måste vi göra någonting.
Yes.
Och det var då jag ringde Bez.
Mm.
Och vi snackade. Och Bez hade jobbat också i en ort som låg utanför Göteborg.
Yeah.
Och jag jobbade i en ort som låg utanför Göteborg. Så vi hade nästan en timme varje morgon att prata. Så varje morgon vi satt oss i bilen. Det första jag var ringa, va? Och sen så snackade vi en timme. Precis. Och det tog nästan kanske ett år innan vi startade bolaget. Så ett år höll du på att snacka om olika idéer. Vad man kan göra och vi liksom bollade med varandra bara. Mm. Vad tycker vi om marknaden? Vad tycker vi om de här produkterna? Vad tror vi om det här? Så vi bollade väldigt, väldigt mycket. La ner många timmar på det.
Mm.
Och sen så testade vi även några produkter som vi trodde på. Vi hämtade hem lite samples från Kina. Testade, pratade med några inköpare här och var. Mm. Skickade lite samples. Kände av marknaden lite.
Mm.
Och märkte, okej, men här tog det inte riktigt fart. Där tog det inte riktigt fart. Så vi testade 2-3 grejer innan vi kom in i det här.
Just.
Och nu är vi egentligen i fasen där vi ska börja dra igång bolaget.
Just. Och den är intressant då, om man nu ska liksom ta in försäljning och tänket försäljning så som jag pratar om försäljning. Just det här att ni gjorde era market research, ni kände av marknaden, ni gjorde liksom, en av de största felen vi gör det är att vi gör ingen ordentlig konkurrensanalys. Vi tittar inte på marknaden, vi lyfter inte blicken. När jag ofta ställer frågan till företagare, men vilka är dina topp fem konkurrenter?
Mm.
Varför köper man av dem?
Ja.
Jag har ingen aning. Nej. Börja där då.
Ja.
det är så lätt att man inte gör det, vilket är definitivt en stor anledning till att ni fick en bra start sen.
Ja. Yes.
Jag minns ju någon artikel var det, va? För länge sedan. Liksom när ni hade gjort era första mille eller något sånt där. Var det ni med i någon tidning?
Ja, men jo, det var vi. Men det var med ett annat projekt faktiskt.
Ja.
Det var med att vi drev ett sidoprojekt.
Ja, okej. Okay. Ja, yes, yes. Okay. Ja, nej, men det är bara slutade nu projektet. När vi satt här och pratade. Ja, nej, men det är grymt. Någonting som jag bara innan vi går in på själva IBP och lite mer på djupet. Det här med att hur ni får ert samarbete att fungera, det är fascinerande. Och jag håller ju med också utifrån att nej, men man splittar lika och alla de här grejerna. En grej som jag vet blir en både av erfarenhet. För problemet är ofta att när du startar företag och har du inte lärt känna dina vänner innan så gör du det där.
Ja.
Mm. Och alla är ju världsmästare innan det är dags att börja jobba.
Mm.
Hur har ni fått det här med, har det bara fallit ut? Nu vet jag att båda ni två är liksom arbetshästar också. Mm. Men där är ju annars, tror jag, den stora kilen som kommer. Liksom att, ja, vi kan dela lika, men vad fan, jag gjorde ju 70% av jobbet och du bara gled med. Alltså typ yes. Så då, det här vet jag.
Ja, men så är det.
När folk har detta nu så sitter de och nickar. Alla känner igen detta.
Yep.
Var det någon, kom ni överens om att du gör Sirius så, eller har det bara fallit ut rätt?
Alltså vi behöver nog inte komma överens.
Nej.
På det sättet från första början. Det kom väldigt naturligt. Men en sak vi sa från början, var egentligen en quote från Bad Boys-filmerna.
We ride together, we die together.
Ja, och det har faktiskt varit så. Bad Boys for Life, verkligen. Ja. Och vi sa det, vi bara, när det går bra, då går det bra tillsammans. Ja. Går det dåligt, så går det dåligt för båda oss. Ja. Och då tar vi oss igenom det ihop. Mm. Oavsett vem det är som har orsakat det, eller varför vi är där. Så sa vi att vi tar upp och nedgångarna tillsammans. Mm. För det är där oftast det blir fel. Uppgångar är väldigt lätt att ta tillsammans. Det är väldigt kul. Allt går bra, det flyter på. Man skrattar, man smålar. Alla är glada. Men utmaningarna kommer när det är tufft. Och vi har haft många tuffa år.
Ja.
Vi brukar alltid säga i början på varje år att vi alltid får en bajsmacka. Så varje gång i januari så frågar jag alltid. Vad är årets bajsmacka? Liksom, vad är det som ska hända? För det är alltid en utmaning som dyker med en stor utmaning varje år som vi behöver lösa. Men vi har varit jävligt bra på att lösa dem ihop.
Ja.
Och sagt att vi rider oss igenom den stormen tillsammans. Ja. Och så är det tråkigt det kan vara, för det är inte alltid roligt.
Mm.
Vi har haft väldigt tuffa och tråkiga stunder också.
Ja. Ja.
Och det är bara att kriga igenom dem ihop. Så vi hade ingen direkt överenskommelse där vi sa att okej, så här gör vi jobbar på det här sättet. Utan det var
men jag tror ni att tidigare partnerskap har spelat in i det?
Väldigt mycket tror jag.
Ja.
Jag tror också det är ganska mycket. Men bara för att spinna lite grann vidare på det så att säga. Alltså dina relationer är ju det är liksom det viktigaste du har.
Ja.
Och det är aldrig när det går bra som man märker dem. Det är alltid när det går dåligt som man märker
dem. Så är det.
Och för oss är det som sägs så we ride together, we die together. Alltså vi ser ju den större bilden.
Ja.
Och sen spelar det ingen roll om en gör x antal procent mer och en annan gör x antal procent mindre just nu. För så kommer det alltid vara. Det förändras hela tiden.
Ja.
Så länge vi är överens om att vi ser den större bilden, vi strävar åt samma håll, för vår ambition är samma.
Mm.
Vår målbild är samma. Så länge den går ihop så är det väldigt mycket lättare att ta sig igenom alla de här högt och lågt. Liksom.
Exakt. Det var det som var grejen från första början. Ja. Att vi satte en målbild på vart vi ville vara.
Just.
Och vi, det gjorde vi väldigt tidigt. Mm. Vi sa, nu har vi hittat rätt.
Just det.
Vi ska bli den ledande inom vår kategori. Vi ska bli de ledande och vi ska kunna ha bra koll över vår marknad och göra det här riktigt, riktigt jävla bra.
Just
På alla möjliga sätt. Och det var det vi satte redan på första början. Vi sa, nu går vi in all in på det här 100%. Och jag tror det hjälpte väldigt mycket, för vi hade båda samma sikte. Så här, då går det ju liksom som upp och ner.
Som en berg och dalbana,
men det går sakta uppåt. Och det är det man nu...
Den första framgången ni var med om, det är oftast de här första förlösande affärerna och man liksom känner, yes, I'm the top on top of the world.
Yes.
Vad lärde ni er av den första framgången? Den första vågen? Nu ska vi se vad den första.
Vi hade några små första affärer, men det stora som vi, där vi liksom såg upp oss från jobben, var väl en deal med en av de största återförsäljarna i Sverige.
Just det.
Jag skulle säga att den första winnen var egentligen ännu tidigare, så om man bortser från försäljningsdelen i den, då ni fick kontraktet.
Ja, men så, det är sant. Ja,
vi kommer ut därifrån, för tanken var så här, om man går in på den här bolagshistorien lite grann. Vi hittade en produkt som hade lanserats i USA som något år innan, som vi som sagt skickade ett sms till mig. Jag minns fortfarande, jag var inne och skulle köpa Thai-mat för jag hade fått en sån Let's Steak-kupong. Och så skickade han
ringen. Som bra gick det då?
Så ringde han.
Hej, Let's Steak.
Jag har fått, det är ingen sponsring av Let's
Steak.
Så ringde han och sa, du, jag hittade en produkt, vad tror du om den? Och såg jag, minns min första känsla var, this is it. Alltså, vi måste ju ha det på den här. Så magkänslan var helt rätt från dag, från sekund ett.
Ja.
Mm.
Och första winner var när vi kontaktade dem, har de här visat oss till Frankrike och vi åker till Frankrike och träffar dem och kommer ut med ett kontrakt till andra och säger, du, det här är början av resten av vårt liv.
Precis. Precis, för vi kom ut, vi åker dit utan och vi var väldigt oförberedda egentligen.
Ja.
För vi ringde dem och sa att hej, vi är intresserade, vi är från Skandinavien. Och vi var helt ärliga, vi sa vi har inget bolag, men vi är två ambitiösa grabbar som tror vi har allt på plats för att kunna få det här varumärket att bli stort här.
Just det.
Och då var de lite ointresserade, för de sa det är många skandinavier som har hört av sig.
Varför ni?
Varför just ni? Så sa vi det, kan ni få lov att komma och träffa er? Bara en timme. Bara en timme.
Ja.
Och ert kontor i Paris. Mm. Och sen så sa de, ja visst. Vi bara, okej, då kommer vi nästa vecka. Så vi flög dit, veckan efter. Gjorde en presentation på hotellet, typ kvällen innan. Och det var liksom lite av en businessplan. Liksom. Hur ska vi gå tillväga? Vilka återförsäljare ska vi ha? Hur ska vi marknadsföra?
Hur mycket kommer vi sälja, tror vi?
Precis, och det var liksom en liten snabb plan. Och vi gick in och presenterade. Vi sa, och var helt ärliga med att vi har inget bolag.
Ja.
Vi håller på att starta bolag nu. Och det här är det första vi ska göra. men vi har alla förutsättningar på plats för att få det här lyckas.
Just.
Det här är vad vi tror. Det ledde till att de blev övertalade över att okej, men det kan vara värt ett försök. Så sa vi det, vi hoppar på det här. Det kan vara riskfritt för er.
Ja.
Ni behöver inte riskera någonting, vi signar på. Och sen så ger vi det en viss tid och ser hur det går.
Precis.
Är ni inte nöjda så behöver vi inte fortsätta samarbeta.
Exakt.
Och det var där på väg ut så sa de, så skrek de ut i kontoret och sa "We found our new Scandinavian distributor." Och vi kom ut och jag och Bessa fick kontraktet.
Har du lurat? Har du lurat?
Precis.
People straight face.
Vi gick ut, packade och det gick runt byggnaden och sen så bara kom paddiskarna liksom.
Yes.
Och där har vi vår allra första riktiga win.
Ja, det var det.
Och det var det som gjorde att vi bara kände oss helt jäkla skottsäkra.
Ja.
När vi gick runt hörnet där, satt oss på den här baren och bara liksom skålade för att nu sätter vi igång.
Men sen kommer ju nästa fråga. Vad fan gör vi nu?
På nästa steg.
Vad fan gör vi
nu? Men det här är så intressant, Tony. För om vi då tar lite lärdomar, lyssnarna är vana vid att få det hela.
Ja.
Vi dissekerade lite. Nummer ett, Tony. Ni tog initiativet. Så,
yes.
Annars hade vi ingenting.
Yes.
Nummer två är, ni gjorde en presentation, ni var förberedda när ni kom dit, notera. Och ni pratade om det enda som egentligen spelar roll för dem. Vad är det för pengar ni ska dra in? För jag menar, ni hade ju kunnat gå in där med maracas och så här, vi ska göra det och det och allt är så fantastiskt. Det enda de vill se, det är, finns det siffror på det? Ja, precis. Vad kan ni göra för dem? Och tror vi på det här? Känns det liksom trovärdigt? Yes. Så.
Jag
men
tror
det
att,
är in lite kanske för högt också.
Precis.
En del får ju lite storhetsvansinne när de ska ta fram sina kalkyler. Och någonstans där gjorde ni det väldigt bra.
Jag tror vad de såg den dagen var passionen vi hade.
Ja.
För att vi hade väntat många år på ett bra tillfälle.
Ja.
Testat många olika produkter innan. Testat bollat idéer. Och där när vi kom dit då vi kände att det här är rätt.
Ja.
Då kom det från hjärtat.
Mm.
Det var inte så här, vi gjorde inte bara det för pengarnas skull, utan vi gjorde det för resan och entreprenörskapets skull. Liksom att det här, vi vill bli entreprenörer, vi vill jobba med det här tillsammans. Så det kom, de såg ju att ett glöd i våra ögon. Liksom.
Ja.
Och det gjorde att de blev lite säkrare med att signa med oss.
Just. Sen att vi faktiskt gjorde alla siffror vi presenterade för dem där och då.
Ja.
Och vi faktiskt gjorde det förra
året.
Och vi prickade dem. Ja. Gjorde inte saken.
Nej.
Det roliga är, vi hittade den presentationen kanske 4-5 år senare. Och gick tillbaka och kollade. Och vi såg att allt vi förutspådde på vår 5-årsplan som vi hade presenterat hade slagit in på riktigt.
Mm.
Ja, det var sjukt. Alltså, vi hade till och med överträffat väldigt många delar.
Hade ni vaknat då varje morgon och skrivit ner detta varje dag, tagit era smoothie, gått ut och joggat? Det var ju klart.
Jag hade dött den där
skolan. Det här är också så jävla intressant. För jag tror ju på det. Jag tror ju på kraften av att manifestera ett mål.
Så är det.
Det är mycket snack om det här med mål. Jag tror inte på att man måste sitta och hålla på med det här med en jävla dag. Jag tror på att när ett mål är på riktigt och man manifesterar det på det sättet, när det sätter sig i själen, så börjar du göra saker omedvetet till och med varje dag för att förflytta dig mot det här målet.
Yep.
Och så att jag är inte förvånad någonstans. En annan grej där då i det var ju, jag hade en tanke där men den försvann mitt i allting. Men okej, om vi bara liksom, IBP Scandinavia, ni har kontrakterna, allting, ni har gjort mycket lärdomar längs vägen. Jag tror jag var ute efter, var det någon gång ni tog ut segern i förväg och ni fick era första smäll? Liksom så här, vi pratar ups and downs i företagsresan.
Lite senare säkert.
Ja, alltså, inte så hårt att vi skulle falla.
Nej, inte falla. Man får... när man blir efterklok.
liksom. Så är det.
Jag skulle starta ut segern i förväg. Liksom.
Så är det. Det händer ju väldigt vanligt att det händer. Och det har hänt oss också vid ett par tillfällen. Men det var lite senare i resan.
IBP Scandinavia. Vad är det? För den som inte fattat än.
Kortfattat så är vi en distributör inom barn- och babyprodukter i Skandinavien. Så vad vi gör är att vi hittar varumärken från andra länder, främst USA, och signar exklusiva distributionsavtal med dem och distribuerar deras produkter i Skandinavien. Och vi gör hela jobbet för dem. Så Föreställ att du är ett amerikanskt brand.
Ja.
Och du vill etablera ditt varumärke i Skandinavien. Vi sköter allt åt dig. Allt från logistik till införsäljning, till återförsäljare, till marknadsföring, till eftermarknad, till allt. Så att vad du som brand gör då är att du bara skickar produkterna till oss, så sköter vi resten i vår marknad. Så det blir ett helhetskoncept egentligen för dem och ett helhetspaket för dem. Och det är det som är väldigt uppskattat. Så att många distributörer idag, de blir lite av en lagerflyttare. Ja. Så de tar in produkterna och lägger in dem i hyllorna hos sina återförsäljare.
Ja.
Så gör de inte mycket mer än så. I vissa fall sköter de eftermarknadsdelen. Men vi har fokuserat extremt mycket på en egen in-house marketingbyrå egentligen.
Ja.
Så att vi tänker, vad vill ett varumärke göra i en ny marknad?
Just det.
Hur tänker ett varumärke? Hade vi öppnat upp deras kontor här?
Ja.
Hur hade vi arbetat då?
Mm.
Och vi gör exakt det jobbet som de
ska göra. Sätter er i kundens kläder.
Men... Precis, precis. Och det gör att det blir perfekt för dem att vilja signa med oss.
Ja.
För att de får ett helhetspaket med ett företag som är villiga att göra exakt det jobbet de själva har tänkt att göra.
Ja.
Åt dem på samma sätt. Precis, och lite till med passion. Och jag tror det är det som gör att det blir så eftertraktat. Att vi har så många förfrågningar just från överallt i världen med varumärken som vill in hit.
Och då kommer nästa fråga då. Besab som jobbar med försäljningen. Och det här, hur kvalificerar ni och diskvalificerar ni en tjänst idag? Om någon vill in på marknaden, jag menar, vi kan ju inte ta vad som helst.
Nej. Så är det. Väldigt höga kriterier.
Vi, som du säger, vi tar inte in vad som helst. Vi tackar nej till kanske 9,9 av 10 produkter som kontaktar oss. Så vi får kontakt dagligen från utländska varumärken som vill in i Skandinavien.
Ja.
Men vi kollar ju alltid på, vi gör alltid först och främst en väldigt snabb marknadsundersökning. Hur många produkter har liknande produkter? Finns det på marknaden? Finns det något utrymme för den här? Faller det in i någon kategori som vi jobbar med? Vi jobbar ju väldigt mycket med techprodukter, babytech som vi har kallat kategorin då.
Ja.
Som vi har skapat. Och många gör ju inte det, utan många är ju liksom en till produkt av något som redan finns.
Mm.
Så vad vi gör, som sägs, så vi åker ju ut, vi besöker väldigt många länder i världen varje år.
Mm.
Vi scannar marknaden och hittar verkligen guldkornen.
Ja.
Så jobbar vi på dem i flera år innan vi faktiskt når den punkten att vi signar ett avtal med dem.
Mm.
Och sen när vi kommer tillbaka till våra återförsäljare så vet de om i det här laget att okej, om vi kommer med den här produkten,
ja,
då är det antagligen tillräckligt bra.
Just det.
Vi har gjort jobbet.
Så era återförsäljare i sin tur vet att ni har gjort det grova jobbet.
Exakt.
Så att, ja, och det är också ganska häftigt. För tittar man på försäljning överlag så bygger det alltid på det här grundläggande förtroendet i liksom grund och botten. Mm. Och det här med att utveckla kunden då. Vad ni gör, det är ju att ni blir ju inte bara en one-stop-shop. Mm. Utan blir man en partner med er, man blir en återförsäljare, så vet era kunder om att ni kommer att vara med och utveckla deras business. Och det skulle jag säga är, liksom, oavsett vad du driver för bolag, så kan du leva med den principen. Och det här är någonting som jag verkligen hoppas att alla som lyssnar på det här förstår. Att det där, jag brukar säga så här, försäljning är tjänster och produktneutralt. Mm. När man förstår det på djupet. Mm. För de här principerna vi pratar om nu, kan du se hela kundens resa ur ett helikopterperspektiv? Mm. Kan du förstå kundens, liksom, resa mot sina mål? Kan du förstå deras mål? Kan du förstå din roll i ekosystemet där?
Mm.
Och hur du kan vara med och påverka det? Ja, men det är där du får en jackpot på något sätt.
Exactly.
Där har ni byggt något fantastiskt.
Ja. Någonting jag kan tillägga på det också,
ja,
det är relationen. Ja. Utöver att du förstår hela kundresan, så utöver hela det här, liksom, affärsmässiga i det.
Ja.
Om inte du har relationen på plats,
ja,
inte den relationen är tillräckligt bra, du underhåller dem på ett bra sätt.
Just det.
Så spelar inte något av den andra rollen, för det är ingen som vill ta emot dig ändå. Och tycker inte om det.
Nej.
Var kommer relationen ifrån? Det är tillit.
Mm.
Och där har vi varit väldigt noggranna med att kunna få våra kunder återförsäljare att kunna lita på oss.
Just.
Och den delen är väldigt svår, för man kan tappa tillit väldigt enkelt.
Ja.
Och det är väldigt svårt att vinna den.
Ja.
Mm. Så vad vi gjorde från början var att vi la upp ett helt flöde egentligen. Från där produkterna skapas,
ja,
till slutkund, och kollade så att alla längs vägen är nöjda.
Just.
För det är det viktigaste. För att vad många gör är att de fokuserar väldigt mycket på sig själv och vad,
ja,
de är.
Ja.
och se saker och ting ur sitt perspektiv bara. Mm. Utan vi satte oss i kunden, både i slutkunden, mm. återförsäljaren, vår egna, vår leverantör mm. och även fabriken så, ja. För att se hur jobbar vi på bästa sätt ja. För att få alla parter att bli nöjda.
Hur stärker vi kedjan?
Hur stärker vi kedjan hela vägen, precis. För att du kan ha jättenöjda återförsäljare och kunder, men ja. Ha missnöjd leverantör. Mm. Det vill du inte ha. Du vill inte ha en jättenöjd leverantör mm. med missnöjda kunder. Du måste tänka igenom hela kedjan och tänka igenom vad är det för utmaningar de har. Vad är deras mål?
Ja.
Och hjälpa dem att uppfylla sina mål. Vi ja. Vet att våra återförsäljare, till exempel, de har mål av att ja, sälja så mycket som möjligt. Just. Så bra marginaler som möjligt.
Ja.
Och hur får man dem att kunna tjäna mer pengar egentligen?
Just
det. För i slutändan är det handlar om. Du måste skapa en bra affär för dem.
Mm.
Och vi märkte tydligt att okej, vad som orsakar att återförsäljarna inte tjänar jättebra pengar idag.
Ja.
Det är att de är tvungna att trycka ner priserna väldigt mycket.
Just
det. De måste liksom sälja produkter med 20% rabatt hela tiden för att mm. de ska kunna sälja. Och det gör att de inte kan få så mycket marginal.
Just
det. Så en viktig del i vår kedja var att vi vill se till att priserna hålls stabila.
Just
det. Sen är det där jättesvårt jobb att göra för att alla vill ja. Sänka priser och sälja så mycket som möjligt.
Ja.
Men ser vi till att priserna blir stabila, då tjänar återförsäljarna pengar och mm. då blir de glada och vill sälja våra produkter.
Just.
Så vi körde lite av det här Apple-strategin. Ja. Du hittar inte Apples produkter med 25% rabatt på e-handeln. Det gör du inte.
Nej.
Så vi körde lite av den strategin. Så vi mm. håller det premium
ja.
Och ser till att priserna hålls mm. så gott vi kan. Vi brukar jämföra det med liksom, du är på en fotbollsmatch mm. Och om en ställer sig upp framför dig
i publiken
mm. då blir det att alla måste ställa sig upp.
Just.
Och då blir det att alla måste stå upp en hel match och kolla mm. på matchen.
Just.
Så vi har kämpat väldigt mycket för att få alla att sätta sig ner
ja.
Och sitta gott och tjäna pengar samtidigt. Just. Och det är det som har varit, det har varit den största utmaningen, mm. Svåraste balansen, för det gäller att få alla ens kunder och återförsäljare att samarbeta.
Just.
Och det har varit väldigt utmanande.
Och det går tillbaka till relationerna igen. Och det är helt ja. Riktigt som Said säger, det är en stor faktor i det. Sen är nästa grej att tappa bort mig bakom det.
Relationer
är ju väldigt, väldigt viktiga. Jo, det var det jag tänkte säga, att vi jobbar ju väldigt mycket samtidigt. För jag sitter på den här sidan och jag vet hur det är när man sitter som inköpare. Du har hand om ja. Kanske 10 000 produkter och ja. 85 varumärken.
Mm.
Du kan inte omöjligt ge kärlek till alla varumärken lika mycket också. Det är så att alla så växer. Så vad vi gör är att vi gör så mycket som möjligt av jobbet åt dem.
Just.
Så att vi marknadsför i bakgrunden hela tiden.
Ja.
Vi ser till så att de alltid har produkter på lager. Vi gör liksom deras inköpsanalyser. Vi gör så mycket som möjligt så att vi har så lite kontakt som möjligt på daglig basis. Så att allt flyter på automatiskt. Och det är
väldigt... Jag kan ju se detta. Jag menar också en stor del i framgångsrik försäljning, marknadsföring och whatever, är ju att göra det så lätt som möjligt att fatta ett beslut.
Precis.
För de som är inne. Liksom. Och det här gäller lika mycket återigen om du jobbar med dropshipping, om du bygger ett SaaS-bolag, du är konsult. Det spelar egentligen ingen roll där heller. Hur kan du underlätta? Vad är det du kan påverka i säljprocessen som tar bort x antal hinder från att kunden ska fundera på det till att kunden säger yes, vi kör. Och därifrån till att, ja men fan vad det här fungerar bra.
Ja.
Mm. Och det här är så intressant för en annan sak som mer och mer jag pratar om också i mina program är ju att alla affärer har liksom en inbyggd tidsaxel som man behöver lära känna då. Och i den tidsaxeln så har vi faktorer som vi kan påverka och som vi inte kan påverka. Delar av dem är bland annat då det ni har nämnt här att skapa ett system när ni kommer att visa detta, ja det är klart det accelererar ju ett beslut ganska snabbt. Relationer A och O idag liksom
ja.
Och den, jag tänkte jag skulle bara fånga den också, har ni märkt skillnad på det på svensk mark och internationellt, eller skulle ni säga att det är samma? Det gäller relationsbygget. Eller hur viktigt det är med
människor är människor.
Men
ju bättre relation du har, ju mer du liksom möts på samma nivå, desto lättare blir affären rätt igenom, vare sig det är en leverantör eller om det är en återförsäljare eller om det är en slutanvändare.
Just det.
Och i vårt fall så har det varit att eftersom vi jobbar med amerikanska eller australienska varumärken som vi gjort tidigare, då är det att eftersom att vi är så långt borta från dem, så blir det att de behöver lita på oss väldigt mycket mer.
Just det.
På att vi sköter vår marknad.
Ja.
Och då har relationsdelen varit väldigt, väldigt viktig.
Mm.
Där vi har fått visa att okej, ni kan lita på oss. Vi löser allt som behövs lösas.
Ja.
Presenterade för dem på ett väldigt bra sätt. Så den delen har jag känt att just i vårt fall så har relationsdelen mot leverantörer blivit väldigt stor.
Ja.
Och viktig. Men jag hade en tanke när vi snackade om hur viktig den processen, hur salesprocessen var.
Ja.
Det var väldigt kul, för förra veckan så åkte vi ner till Malmö och träffade en väldigt stor återförsäljare som ville signa deras 100 plus butiker.
Ja.
Och det var väldigt kul. Under det här mötet så sa hon inköparen där att okej, men för att gå vidare så behöver vi göra de här grejerna och vi behöver sen beslut härifrån. Och sen så hon gick igenom sin process.
Just det.
Och eftersom vi har gjort det så många gånger nu.
Ja,
så här, jo, det här vet vi om. Det är redan fixat. Det här vet vi om redan också. Det är också fixat. Det får du imorgon. Ja. Det här vet vi om. Det får du imorgon också. Så vi hade förberett allt åt henne. För vi visste vad hennes interna struggles är.
Just
och återigen till när man kommer till det här med att vi pratar om med varandras svagheter.
Mm.
Och styrkor. Min svaghet har varit att jag inte varit på andra sidan av säljprocessen.
Ja.
Och där har Besad varit i många år. Och har sjukt lång erfarenhet från att vara inköpare.
Ja.
Så han vet exakt vad som krävs internt för dem för att gå vidare.
Mm.
Och när vi då kommer till ett sånt möte, då har vi redan allt förberett. Så för henne blir beslutsprocessen 10 gånger lättare att jobba med ett företag som oss, när vi jobbar med ett annat företag som inte har koll på dem redan. Så det märkte vi nu senast.
Ja, det är grymt. Liksom.
Det hjälper väldigt mycket.
Nu har vi där kunna se det. Ja, men det är så otroligt viktigt idag att förstå hur viktigt det är att sätta dig på andra änden. För att göra det väldigt enkelt. Hade du köpt av dig själv idag?
Mm.
Det är liksom the ultimate question på något sätt. Yep. Och hade majoriteten ställt sig den frågan, så tror jag svaret är nej, tyvärr. På jävligt många ställen. För då blir lite blinda i farten. Det blir väldigt jag-centrerat. Och man tappar lite den här passionen. Och det leder mig väl till slutfrågan här då. För jag vet att nu går det ju väldigt bra. Ni har typ dubblerat omsättningen egentligen varenda år.
Vi såg
50%.
Det går uppåt.
Det går väl uppåt.
Det går framåt och det har gått bra varje år. Faktiskt att vi är väldigt nöjda.
Och det fortsätter växa.
Ja.
Det fortsätter växa, vår tillit fortsätter öka, vi får mer förfrågningar, vi får fler varumärken som vill jobba med oss, vår team växer, vår business växer. Så att,
och vi gör det med lönsamhet.
Vi gör det med lönsamhet, och det är det som har varit fint, för att det känns som att nu får man resultat av allt slit man har gjort åren innan. Vi har alltid jobbat extremt mycket med just det här med tilliten, att aldrig förstöra tilliten till kund, till återförsäljare, till leverantör. Tillitsdelen har varit det viktigaste. För då, när någon kan blint lita på dig, då behöver de inte oroa sig för någonting längre. Det är så här, ska vi signa kontrakt med dem? Fine. Vi signar kontrakt, för vi vet om att skulle något skita sig, de här grabbarna går ändå att lita på. Man snackar sig igenom det.
Ja.
Så tilliten har varit, skulle jag säga, det som har gjort till att vi står här idag.
Just.
Och det har krävts extremt mycket för att bygga det. Och aldrig svika någon. Det är precis som en vanlig kärleksrelation. Att man bygger tillit i en kärleksrelation till varandra hela tiden. Och det blir att man då enkelt kan lita på varandra. Om någon ska resa iväg, då sitter man inte där hemma och orolig, utan man vet om att jag litar på den här personen.
Kan jag också lägga till just det här med, i början när det faktiskt är svårt, även om du tror på din produkt väldigt mycket, är du inte säker att inköpa på andra sidan alltid gör det heller.
Nej.
Vad vi har gjort väldigt mycket, vi är väldigt duktiga på att vi fortsätter göra det idag, det är att tänka kreativt. Varje kund är en ny kund. Det spelar ingen roll hur du har gjort med kunden innan. Det spelar ingen roll, det kanske inte funkar på den här kunden. Så, first one's free.
Just det.
Tänk så. First one's free.
Mm.
Om du tror tillräckligt mycket på din produkt, våga tänka kreativt. Mm. Hellre att de står på ditt lager och säljs än att de står på min hylla där bak där ingen ser eller har tillgång till.
Just det.
Prova sig om du säljer dem. Säljer de inte, fine. Då hittar vi en lösning.
Jag har alltid erbjudit liksom riskfri alternativ. Vi vet om att när det har varit återförsäljare till exempel som har varit tveksamma, då tänker vi, okej, varför? Det är den viktigaste frågan. Varför är du tveksam?
Mm.
Vad är det som orsakar din tveksamhet?
Just det.
Och så vet man att okej, de är rädda för att ta in produkten.
Ja.
Det kommer inte gå bra. Den fastnar på deras lager.
Ja,
de har sålt den. Det blir risk. Och hur mitigerar man risken?
Ja.
Och sa vi, okej, ta in produkten. Vi kan få ett avtal på att om ni inte lyckas sälja dem på 6 månader eller ett år till exempel, så tar vi tillbaka dem. Och så, man kan, vi erbjuder till och med till exempel, ni kan köpa 10 stycken. Och ni behöver inte betala för dem de första 6 månaderna. För vi är så säkra på att ni kommer sälja dem inom de här 6 månaderna.
Ja.
Så för det blir riskfritt. Och om du tvekar på produkten så kan du skicka tillbaka den och du har papper på att du kan göra det. Och då försvann den risken. De mitigerar man den risken helt. Och så står man i en situation där det inte finns den här risken kvar. Det är så här, då finns ingen tveksamhet kvar. Det är samma med tester.
Den är ju också så intressant. För igen då försäljning. Alltså, sänk risken så mycket du kan. Öka tryggheten så mycket du går. Alltså det blir ju den balansen.
Ja,
ju mer du sänker risk, ju mer ökar trygghet. Och någonstans finns det en breaking point där kunden kommer att säga ja. Om det är tillräckligt lite risk och tillräckligt hög trygghet inblandat i varje enskild affär. Då.
Precis.
Ja, men det är grymt. Var det så du sålde in så du kunde vara med i Q-klöftplan?
Precis. Han kom på mig.
Jag var inte så seriöst.
Vi kan se det här. Vi tre har aldrig varit, så seriösa som vi har varit. Jag kan inte hålla mig. Så det är så här.
Nej, men det här var bra, grabbar.
Ja,
men fantastiskt stolt över er. Och jag tänkte så här att till er som är nyfikna här nu på, ni kommer att kunna se beskrivningen på avsnittet. Kan ni gå in på deras respektive LinkedIn-profiler, connecta där. Och även hemsida då självklart och lite sånt. Och nej, men det är så mycket nuggets i det här avsnittet som jag tror att det är viktigt. Och framförallt om du är en förstagångsentreprenör eller om du är liksom ska göra, du har fått en smäll och du vill göra en resa igen, då tror jag det är jävligt bra att bara lyssna igenom de här tipsen och råden som har kommit. Men jag är otroligt stolt över dig, grabbar.
Tack så mycket.
Jag tillägger bara, om det är någon där ute av lyssnarna som känner att de vill ha hjälp eller är i nästa fall när jag har varit i strakuterna, jag ställer mig gärna upp och ger mina tips och råd längs vägen. Jag har gjort den här resan och tagit mig igenom
den. Den är väldigt tuff, att jag Besad gick igenom den och jag stod ju vid hans sida och såg på den. Och vi pratade igenom liksom varannan dag och jag fick uppleva dina känslor genom dig. Och jag kan bekräfta att det är väldigt jobbigt. Väldigt jobbigt när man är i den situationen.
Ja, men det är det.
Man behöver ha stöd utom sig och man måste våga. Och Besad har vågat att sträcka ut en hand och vågat även ge sig på liksom våga ta steget igen. För att det var liksom en liten grej från när vi började starta bolaget tillsammans. Att jag visste om att Besad var lite sårbar när det kommer till liksom just tilliten och jobbar man tillsammans på ett bra sätt. Och jag tycker att liksom vi var väldigt försiktiga med det från början. Och jag tycker oavsett om man har varit med om något eller inte varit med om något, att man ändå ska vara så där försiktig. Just, för att det hjälper absolut väldigt mycket längs resan sen.
Det gör det.
Ja, men verkligen. Summerat, väldigt mycket bra tips och råd längs vägen. Både utifrån att liksom, om det går bra eller man tar en väg i livet. Eller om man tar, oavsett vilken väg man tar då. Och jag tror att det är ganska glasklart efter det här att företagande är en resa som går upp och ner. Det bara är så. Det finns ingen företagsresa. Precis som det finns ingen förhållande, ingenting som bara är en straight road. Men det är i våra downs som vi lär oss så sjukt mycket om vi pay attention. Och det är det jag tycker är så viktigt att ta med från det här. Att vi ska våga liksom säga lite fuck jante och våga liksom så här. Nej, men vad lärde du dig? Om du åker på en smäll så slicka såren i all ära. Men sen kommer det frågan, okej, vad lärde du dig nu då? Ska du göra om samma jäkla misstag eller fick du med dig någonting? För livets hårda skola är livets universitet på riktigt, och det ser man i entreprenörskap.
Jag kom att tänka på en quote jag hörde gällande just det här, och det var att man ska inte vara rädd för stormen, utan man ska lära sig dansa i regnet.
Bra.
Och det har verkligen påverkat mig jättemycket. För jag tidigare, många år tillbaka, så har jag alltid känt att jag vill undvika stormen. Men jag tycker att om man kan förbereda sig tillräckligt bra så är man redo för när stormen kommer. Mm. Om man lär sig dansa i regnet istället. Den har hjälpt mig väldigt mycket. Jag hoppas att det påverkar någon.
Det är därför jag regnar så jävla mycket i den här stan.
Exakt.
Jag går där ute
i dansa och dansar i regnet.
Nu vet vi vem det är så här. Packa upp sommar.
Jag är nästa där.
Nej, boys, jag tänker vi avrundar. Men återigen, jag är väldigt stolt över er. Jag är väldigt stolt tack. Över er affärsresan. Jag är ännu mer stolt över att kalla er.
Tack detsamma. Vi vill yes. få träffa dig och lära dig. Vi ska ha väldigt mycket med dig.
Med de orden sagt, ni som lyssnar, ni vet vad jag brukar säga. Det räcker inte att jag vet att ni är grymma. Se till att ni vet det också. Så Jeff, tills nästa gång. Ha det bäst nu. Ciao, ciao.
Ciao.
Hej.